Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
För en tid sedan så, ja det var i våras, så hade jag ett samtal med en pastorskollega, god vän, som jag inte var överens med. Och vi hade firat gudstjänst tillsammans precis. Det var inte här hemma. Utan ja, men vi gillar varandra, jag, den här andra pastorn. Och varje gång vi ses så är det lite grann en sån här bromance feeling. Det är inte ofta vi ses. Men det är ungefär som min fru Malin brukar säga. Två män med lite för trånga kavajer som gillar varandra. Den här stämningen av att möta någon som man tycker väldigt mycket om. Och klickar liksom relationellt med en gång. Skrattar mycket, uppskattar varandra, uttrycker den uppskattningen. Och så är vi vid det här tillfället. Vi bor ju på olika platser i landet. Vi tillhör olika samfund och dyker på varandra då och då. Men varje gång samma liksom goda känsla. Men vid det här tillfället, trötta efter lovsång. ursäkta mig. Trötta efter gudstjänstfirande. Det lät inte bättre. Och en lång dag tillsammans så är vi på boendet på väg upp till våra rum. Och där i trappan viker samtalet av i en annan riktning. Vi är inte överens om en sakfråga. Alltså, jag missar säkerligen där i trappan på att vara väldigt lyhörd och inlyssnande och ställa frågor och vara öppen för hans kritik mot något som rörde mig. Och det jag står för. Och samtidigt så var liksom det inte sådär. Det var inte sådär allvarligt att jag kände det här måste vi reda ut på sekunden. För det klarar vi inte av då. Vi gick till varsitt rum. Men där på rummet så kände jag det är något som gnagar. Det här samtalet vill jag fortsätta vid något tillfälle. Han skulle åka tidigt på morgonen, 5 på morgonen. Jag var inte beredd att gå och knacka på hans dörr för att föra samtalet vidare där inne i natten. Och absolut inte gå upp 4:30 på morgonen. Så jag bestämmer mig för att det där samtalet det vill jag ha någon gång framöver. Så jag ber. Och den där bönen kommer tillbaka till mig vid ett par tillfällen. Jag skulle vilja diskutera färdigt den här sakfrågan som vi inte var överens om. Ge mig tillfälle för det här samtalet någon gång. Lägg upp det nästa gång vi ses. Så ni förstår, angeläget men inte livsfarligt. Ni är med mig? Och så för några veckor sedan så sitter jag på tåget hem från Stockholm. Och där i sätet när jag precis har packat upp mina grejer så kommer han plötsligt gående och sätter sig. Han ser inte mig, jag ser honom en gång. Han sätter sig på sätet rakt över, mitt. På andra sidan korridoren, eller vad säger jag, den här mittgången i tåget. Ni som har åkt tåg. Och vi ser varandra. Och ler och säger, vad roligt är du här? Och så börjar vi prata med varandra. Jag hoppar över till hans säte bredvid. Och vi inleder det samtalet. Och ja, men det börjar ju där det slutade senast. För att han säger till mig, Håkan, sist vi såg så var du ju så där defensiv och gick i försvar med en gång när jag bara sa lite grejer. Så det var liksom uppe på bordet med en gång och jag sa, nej men det var inte jag som var defensiv, det var ju du som inte alls. Ja men ni vet. Och du går ju på som en bulldozer, det vet ju du också. Och fram och tillbaka så skrattar vi, småpratar med varandra igenom den här situationen. Uttrycker den här värmen för varandra. Alltså, vi hade våra trånga kavajer på oss, bildligt talat. Så vi viskar, vi småskrattar, pratar igenom det här och landar in i sakfrågorna som hade skilt oss åt några månader tidigare. 20 minuter pratar vi. Sen är det hans station och han lämnar tåget. Fantastiskt roligt bönesvar. Att det bara blev till. Och också väldigt roligt för de andra medpassagerarna i kupén som hade valt den lugna kupén där man ska hålla nere samtalsnivån lite grann. Så det är ju nästa bönämne, att reda ut det med alla som satt i den här tågvagnen, va? Men för mig vill jag fokusera in, som jag sa inledningsvis i gudstjänsten, på det här temat enheten i Kristus. Vad handlar det om? Ja, men det handlar ju om de här relationerna kristna emellan. Som min pastorskollega och mig. Hur vi uttrycker oss, ser varandra, möter varandra, ber tillsammans, firar Gud tillsammans, bekänner Jesus ihop i våra olika traditioner som ser lite olika ut. Och kan mötas i samtal om det som vi faktiskt inte är överens om. Med värme, med respekt och också ta ansvar för när det inte blir riktigt rätt. Så temat i fortsättningen med enheten i Kristus, vad innebär det? Så lyfte jag i förra veckan fram att det inte alltid är så lätt. När kristen tro, om vi förstår den, att den ska kokas ner till ett antal åsikter vi ska checka in på och vara helt överens om. Att det är det som är vår enhet i Kristus. Och jag tog ju upp det där flödet vi alltid ställs inför nu. I alla fall för oss som är på sociala medier. Av att hela tiden få ett inflöde av åsikter som också kommer med den där beteckningen av kristen. Där vi ska snabbt ta ställning och säga att, och kanske då få för oss att enhet är Kristus, det är att jag måste ta ställning och vara överens med en av två sidor som visar sig båda står för människor som säger, jag tror på Jesus, jag älskar Jesus. Och det där landar liksom in i vår verklighet om och om igen. Och jag ska inte återupprepa den predikan. Men vi är liksom in i för- och emotfrågor. Och nu vill jag den här gudstjänsten zooma in på det relationella lite mer. Och därför ska vi börja med en text där Petrus bekänner sig till Jesus. Och vad betyder den bekännelsen djupast sett? Så här står det. I Matteus evangeliet i 16 kapitlet. Jesus kom till området kring Caesarea Filippi. Och då frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen. Men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias. Den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Bekännelsens stund hos Petrus av att formulera för första gången ett tydligt svar på frågan, vem är Jesus? Ja, men du är Messias, den levande Gudens son. Jag känner igen vem du är. Och den igenkännandet är ju någonting som har vuxit fram i Petrus liv när han tillsammans med den andra gruppen av lärjungar, de som han är tillsammans med, har följt Jesus under en tid. Fått se vad Jesus gör i människors liv, hans ord, hans undervisning. Hur han målar bilden av vem Gud verkligen är som barmhärtig, kärleksfull, fredsfurste som går in i det som är människors smärta. Inte genom att trycka bort oss människor utan dra oss in i Guds närhet för läkedom, helande och liv. Han har sett det inte bara genom undervisningen Jesus har gett utan också i de praktiska handlingarna när Jesus har botat människor, lyft av dem. Tyngden av misslyckande som har hänt i deras liv som håller dem bundna på olika sätt. Och genom att förmedla ord av förlåtelse, av Guds kärlek in i det där så har bördorna lyfts av. Petrus har varit med om det. Han har sett det hemma hos sin svärmor. Han har sett det i mötet med många människor under en längre tid. Och i det växer bekännelse fram. Jesus, du är den levande Gudens son. Och den bekännelsen handlar ju om ett igenkännande av vem Jesus är. Inte bara att han känner igen Jesus utifrån någon form av titel. En förståelse, ja men du är den levande Gudens son. Utan det är indraget och helt sammanflätat med att vara berörd och vilja leva i relationen och kraftfältet heter det, av vem Jesus är i allt det han gör. Det är inte bara en bekännelse av ett konstaterande, jaha, du är Messias, den levande Gudens son, det förstår jag nu. Utan det bekännelsen är helt sammanknippad med allt vad Jesus visar av vem Gud är. Och det här yttrandet av bekännelse sker på en plats där Caesarea Philippi är ett centrum, religiöst centrum av kejsarkult som Karina uppmärksammade mig på i en predikan för flera år sedan nu, eller förra året kanske det var, om en plats av kejsarkult där kejsaren i Rom beskrivs ju med de här orden, den levande Gudens son. Som världens frälsare, en messias för folket. Som en fredsfurste som kommer med Roms fred, våldets fred i och för sig, till plats efter plats i den då kända världen. Som sprider sig till land efter land och nu har hamnat in i Israel. På den platsen där bekännelse av kejsaren i Rom äger rum. Som den som ska påverka och forma livet för människorna som bor där. Så kommer Petrus bekännelse. Nej, Jesus, du är den som ska forma mitt liv. Det är din berättelse av vem Gud är som ska helt forma mig och beröra den här världen. Och jag vill vara med i det. Så bekännelsen går ner på djupet. Den handlar om allt. Om vem Jesus är. Fullt ut. Och det är ju ett ganska spretigt gäng som Jesus har samlat på sig av människor. De kommer från olika samhällskategorier. De har varit med om olika saker i sitt liv. Vi vet utifrån berättelserna i evangeliet att några av dem verkar känna varandra väl. De har jobbat ihop, de är uppväxta i samma by. Och de är ju en grupp liksom av kompisar som börjar följa med Jesus. Men flera av dem verkar vara plockade ur egna situationer utan tidigare nätverk med de andra. Någon är tullindrivare och har i alla fall samverkat på ett eller annat sätt under tvång eller frivilligt med den romerska ockupationsmakten. Och en annan i gruppen står ju på en helt annan plats. Han tillhör seloterna, de som planerar för en revolution aktivt med våld, möta våld. Mot romarriket. Det är den gruppen av människor som kommer växa på under den här perioden och ta till vapen och försöka kasta ut och lyckas under en kort period kasta ut romerska arméerna ur landet 66 efter Kristus. Innan de möter samma våld tillbaka och hela landet, templet och Jerusalem förstörs. Våld som möter våld som möter våld brukar aldrig bära fridens frukt. Så här i den här gruppen kan vi ju bara ana när vi ser också olika personligheter när vi läser evangelierna. Hur människor agerar, de här lärjungarna agerar i olika situationer. Att det är en grupp av människor som du och jag, olika. som kristenheten i stort, olika människor med olika livserfarenheter och bakgrunder som samlas kring ett gemensamt centrum, sin bekännelse av att ha känt igen, börjat urskilja vem Jesus är. Och genom deras liv tillsammans, de här lärjungarna, de första lärjungarna av Jesus, så kommer han lära dem vad bön är för någonting. Han kommer dra in dem att relatera hela sina liv till Gud och vem han är. Att den här barmhärtigheten inte bara ska bli ord som man checkar av, ja, Gud är barmhärtig, utan att den barmhärtigheten ska prägla den egna mottagandet av Gud. Att Gud möter mitt liv, hela mitt känsloliv, alla mina erfarenheter hittills med just barmhärtighet. Att förlåtelse inte bara blir ett ord mellan mig och Gud, att han förlåter mig, utan Jesus går ju vidare i det han säger och sätter orden av förlåtelse i samspel med varandra som människor. Och när vi läser evangelierna så ser vi ju att det uppstår emellanåt spänningar i lärjungagruppen. Och ordet förlåt blir någonting som måste äga rum mellan dem. Jesus fyller orden de hittills har lärt sig om Gud med nytt innehåll. Så när han lär dem att be vår fader som vi bad nyss i gudstjänsten, så dras de in i att vända hela livet i bön till Gud och säga: Gud, var med. Låt mig få se ditt rike komma så som i himlen såg på jorden. Låt din vilja ske. Och den viljan landar ju ner i deras egen vardag också i bönen. Vi bad: ge oss idag det bröd vi behöver. Ge oss det vi behöver för liv. Och det orden fyller Jesus med innehållet om hur vi ska hantera vår oro för vår ekonomi och vår framtid och det behoven vi har av mat och kläder för våra liv. Han fyller dem med ord som är skarpa in i mitt liv om hur jag ska hantera det som är min rikedom och förhålla mig till det. Så Jesus laddar ju bönens ord med ett innehåll som lever i samspel med det vi lär oss att be. Så när jag ber om att Guds vilja ska ske, så landar det ner i min vardag kring förlåtelse, kring min oro, kring min ekonomi, kring mina relationer. Bönen verkar bli startpunkten hos Jesus när han drar in dem att vara inför Gud med sin dagliga längtan. Det drar in dem på nya platser att upptäcka mer av vem Jesus är när de vandrar tillsammans med honom. Så när han i en situation är i tjänst då och ber för sjuka, leder människor in i gemenskapen med Gud, så beskriver han människor i Matteus evangeliet i 9:e kapitlet, kan vi läsa om det. Som får utan herde slagna av livet på olika sätt, som är i behov av helande. Och han säger till sina lärjungar: be skördens herre om arbetare till den här skördan. Så bönen verkar bli startpunkten när de tillsammans med Jesus drar sig undan och ber: Gud, ske din vilja, möt de här behoven som är övermäktiga för oss. Av lidande, av smärta i andra människors liv. Och den bönen leder till att Gud kallar ut dem att bli de medarbetarna och sänder ut dem två och två. Så bön i samspel med våra vardagsval. Inte separerade från varandra. Det sätter våra liv i rörelse, som jag brukar säga. Det händer någonting när vi börjar bekänna vem Jesus är. Inte bara som ett namn, inte bara som ett konstaterande, inte bara som en trygghet för min himmelska framtid, utan för hur mitt liv ska ta sig an här och nu. Bönen drar ner himlen in i den här världen. Den drar in det som är Guds vilja i vardag. Det påverkar våra relationer. Och från den punkten när Petrus bekänner Jesus i Caesarea, så kommer han få fortsätta lära sig saker. Om du skannar igenom evangelierna och läser igenom ett av evangelierna så kommer du få se hur de bråkar med varandra. Jag läste den texten förra veckan. Och Jesus säger någonting. Ni ska inte agera som herrar över varandras liv och trycka ner varandra utan komma som tjänare när ni tar ansvar i mitt rike. Petrus kommer få möta sig själv när han i sin bekännelse av Jesus säger jag ska aldrig svika dig. Jag ska aldrig lämna din sida. Min bekännelse av dig är benfast och den står jag fast vid ända in i döden om så krävs. Och så kommer den där natten där soldaterna strax efter kommer för att hämta Jesus och föra bort honom. Och Petrus väljer att möta våld med våld genom att hugga av örat på en av dem som kommer med ett svärd. Och Jesus stoppar honom och säger, nej, inte på det sättet. Mitt rike är av en annan sort. Och han flyr tillsammans med de andra och så dyker han upp i den där trädgården lite senare utanför rättegångssalen där Jesus förhörs och misshandlas. Och tre tillfällen under den natten kommer han förneka sin samhörighet med Jesus. Vi läser ju berättelsen om att hans liv är inte färdigt med den här bekännelsen av Jesus som Messias. Sina övertygelser om att alltid hålla fast. Han kommer gå igenom perioder där han tvekar, där han förnekar, där han drar sig undan. Och i det läser vi igenom evangelierna hur Jesus inte vänder honom ryggen. Utan kommer honom till mötes, pratar med honom, berör hans liv, läker ut det som har blivit fel, sätter ord på det, undviker inte. Och en av de där vardagsfrågorna som landar in hos lärjungarna om igen och i Petrus liv. Det är vilka är mina färdkamrater på den här vägen med Jesus? Vilka är mina syskon som jag ska ta vara på? Hur många gånger ska jag förlåta de som irriterar mig? Räcker det med 7 gånger? Nej, 77 säger Jesus vid något tillfälle. Sluta räkna. Fortsätt lev. Förlåtelse. Vilka ska de här syskonen vara som han är på väg med? Ja, i Apostlarna är det 10:e kapitlet som vi inte ska läsa igenom just nu. Men som du kan läsa noggrant hemma så kommer Petrus återigen få återvända till den här platsen av sin bekännelse av Jesus som Messias i Matteus 16:e kapitlet, Caesarea. Och han kommer till den platsen av bekännelse och den handlar just om att bekännelsen har med vilka är dina syskon? Vilka är det du är på väg tillsammans med? Han befinner sig i en annan stad först i berättelsen i det 10:e kapitlet i Joppe. Han är hungrig och medan maten lagas till så går han upp på övervåningen av taket och vilar ut där. Och plötsligt ser han en syn där en duk kommer ner från himlen full med djur. Och så hör han en röst som säger slakta och ät. Men djuren i den här bilden, det är sådana saker som han som judisk man har lärt sig är orena utifrån gamla testamentets lagar. Han ska hålla sig borta från det. Han ska absolut inte äta de djuren. Och det där hände 3 gånger sedan den här duken åka upp och ner i himlen. Och varje gång kommer rösten tillbaka. Slakta och ät. Och när han omskakad sitter där på övervåningen så kommer också det där tilltalet till honom. Det kommer nu några män som kommer söka upp dig. Du ska följa med dem. Och det knackar på dörren och i berättelsen har vi fått reda på att från Caesarea så har en romersk officer, motståndarsidans man, kallat på Petrus utifrån sin längtan av att möta Gud. Har Gud talat till honom att skicka sina tjänare till Joppe och söka upp Petrus. Så stannar Petrus kvar över natten i Joppe tillsammans med dem. Tjänarna som har knackat på dörren. Vi kan ju bara tänka oss vad de pratar om den kvällen. Hur han får information om situationen. Och nästa morgon drar de iväg upp mot Caesarea. Och väl hemma hos Cornelius, den romerska soldaten. Så öppnar sig himlen på nytt. Den där bilden han hade sett om att slakta och äta talade ju om att bryta gränser och mönster och kliva över det som var hans förutfattade meningar om hur livet skulle levas och se att Jesus är också hemma hos en hednisk officer från Romarriket och vill möta upp honom. Och Petrus för samtalet med Cornelius. Och Cornelius är ju överväldigad att det här rösten som gjorde att han skulle skicka efter någon som heter Simon från en annan stad, att det där verkar stämma. Så när han ser Petrus så kastar han sig ner och liksom vill visa sin vördnad för aposteln som kliver in genom dörren med budet från Gud. Och så står det, Petrus sa åt honom att resa sig, stiga upp, jag är människa jag också. Sedan gick han in under samtal med Cornelius. Där inne fann han många församlade. Han sa till dem, som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Gud visade sig vara närvarande med sitt rike bortanför det han hittills hade förstått. Där klev Jesus fram i en annan människas liv. Det är Jesus som samlar på syskon in i familjen. Det är han som samlar människor från alla olika liv och håll och kanter i den här världen. Och vi får lära oss att leva tillsammans med de syskon Jesus skapar. Petrus kommer upprepa i de där samtalen. Nu har Gud verkligen lärt mig att det inte är någon skillnad på människor. Så bekännelsen till Jesus hos Petrus och bekännelsen till Jesus hos mig och dig och vår gemenskap kan aldrig liksom kokas ner till att bara handla om ett församtalande om att Jesus är Messias. Utan det ska alltid bli en del av. Och vad betyder det då för våra liv? Jakob säger i sitt brev, till och med de onda andarna kan säga att Jesus är Messias. Det är inget krångligt. Ens för ondskans makter. Att erkänna vem Jesus är utifrån någon form av titel. Också de onda andarna tror det och darrar. Och i det sammanhanget så säger Jakob någonting om att känna igen sina bröder som syskon. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta. Och inte ge dem vad kroppen behöver. Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja. Och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, handlingar. Så ska jag med mina handlingar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de andra onda andarna tror det och darrar. Men inser det inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan. Så röster som du kan höra via sociala medier eller kanske upptäcka i vårt eget inre som vill dela upp syskon i olika kategorier som någon form av andlig överklass eller underklass. Det språket passar aldrig ihop med vem Jesus är. Utan vi är syskon tillsammans på väg. Och i det kommer vi förmodligen möta en del utmaningar, samma för oss idag. Att behöva urskilja och upptäcka hur Jesus vill påverka våran vardag. Och när vi möter det där flödet i de sociala medierna så skulle jag önska att vi ibland bara pausa i det och börja närma oss Jesus som samlar på oss. Och vi samlar oss nära sig själv. Och lär oss att tala sant till varandra, att inte undvika det svåra, precis som Jesus inte undvek det i samtalen med Petrus. Precis som min vän på tåget inte undvik det genom att återvända direkt till där vi slutade vårt samtal 4 månader innan. Håkan, varför var du så defensiv? Det var ju han, men okej. Att tala sant med varandra, att närma sig varandra Och ibland är det ju lätt som där på tåget under 20 minuter. Vi har ju mässat med varandra efteråt, ord av uppmuntran in i varandras liv. Ibland kommer det vara lite mer utmanande, men landa ner i våran vardag, i våra nära relationer, på hemmaplan, på jobbet, i våra olika syskonrelationer, när vi känner oss sårade eller har upptäckt att vi har sårat andra. Och då tänker jag att bönens ingång är en bra plats. Det var där Jesus började med sina lärjungar, när han började vägleda dem till att älska varandra. Be för varandra. Och i det får vi kraften att söka varandras liv, tänker jag. Och att leva ut Guds fantastiska omsorg till varandra. Som sker runt omkring mig varje dag när jag tänker på era liv. Den där omsorgen av bön för varandra. Omsorgen av den som är sjuk med besök, med telefonsamtal. Omsorgen om varandras olika behov. Jag tycker jag ser det i vår gemenskap blomstra på ett fantastiskt sätt. Hur Guds omsorg levs ut och att tron inte är begränsad bara till en bekännelse av ord, utan till ett liv som innefattar bön, liv, handling, ord. Jag ser det hos er. Så hjälp oss, Jesus, tänker jag, att fortsätta urskilja vem du är och hur det ska beröra våra liv och ta kropp i våra kroppar med våra ord och handlingar. Vi är inte framme än. Det var inte Petrus. Vi möter honom sista gången där i Apostlärningarna. Det 15 kapitlet, tror jag. Han är på väg. Han får upptäcka nya saker. Han får förändra sin blick emellanåt. Mot sin vilja, läser vi i Galaterbrevet också, blir han utmanad av andra. Vi är inte framme än. De var inte framme än. De var på väg. Och vi får fortsätta vara på väg tillsammans och be Gud, låt den där visionen om ditt rike blomstra i våran vardag.